Det är onsdagen den 20 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. I mars i år försattes företaget Northvolt i konkurs. Batteritillverkaren har ju de senaste åren tillhört landets absolut mest omtalade bolag. Och det sågs som en föregångare, inte bara inom näringslivet utan i samhället i stort. Som en avgörande aktör i den gröna omställningen och som en ledare på vägen mot det fossilfria samhället. Men när konkursförvaltaren efter en tid tittat igenom företaget befanns tillgångssidan uppgå till drygt 2 miljarder kronor och skulderna till hela 80 miljarder. Och det innebär ju alltså att samma summa, ungefär 80 miljarder, alltså saknas av konkursen och kommer inte kunna betalas ut till företagets fordringsägare och leverantörer. Mindre än ett halvår efter konkursen kan vi nu läsa den första boken om företagets uppgång och framförallt dess fall. Det kommer nog inte bli den sista boken, det kan jag nog lova. Den heter Northvolt-kraschen och är skriven av Christian Sandström, docent från Chalmers och kolumnist i Affärsvärlden. En man som har följt bolagets historia länge. Och nu är han med mig i poddstudion. Varmt välkommen hit, Christian Sandström.
Tack så mycket, Andreas. Kul att vara här.
Ja, kul att ha dig tillbaka, ska jag säga, för du har ju varit med flera gånger tidigare.
Stämmer.
Du, tillsammans ska vi rekapitulera Northvolts verksamhet, omvärldens reaktioner, vad politiker sa, vad media skrev och försöka reda ut hur det kunde gå som det gick. Hur kunde 80 miljarder försvinna i vad som är den största konkursen i Sverige under efterkrigstiden faktiskt? Christian, du var ju på poddstudion knappt ett år sedan, september 2024. Då frågade jag dig så här, hur kommer det här gå egentligen? Och då sa du att du inte kunde se någon annan utgång än konkurs och du fick rätt. Tog det längre tid än du förväntade dig? Eller, ja, hur väl satte du tiden?
Ja, det är ju en speciell historia det där. DN intervjuade mig då och frågade mig lite mer om det där och sa, ja, men när är det konkurs då? Och jag sa, ja, ge det ett halvår. Och det blev fel på 3 dagar i slutändan när konkursen väl kom i mars. Och det var ju lite speciellt, nästan som ett sammanträffande kan man ju tycka. Men jag tror när varslen väl kom, när krisen väl var ett faktum, då tänkte jag nog att det skulle gå ännu snabbare. Men när jag sa det, ge det ett halvår, då stack jag ut hakan och var en olyckskorp. Många hade inte landat i den slutsatsen ännu. Någon vecka senare, då var det för mig en fråga om det kan komma imorgon, det kan komma om en vecka, jag är inte förvånad. Och att det drog så länge i slutändan blev det kanske längre än vad jag tänkte då, därefter då. Det var ju det här Chapter 11-förfarandet som kickade igång och som drog ut på det hela. Annars hade det gått snabbare. Och det hade egentligen varit bättre, därför att då hade konkursförvaltaren haft mer tid på sig att ro det här i mål på ett bra sätt.
Mm. Och Chapter 11, det är ju då det här ett juridiskt förfarande i USA då helt enkelt, där man lämnade in så att det var en extra vända så att säga.
Ja.
Ja, du har ju skrivit en bok nu och som jag sa är du väldigt tidig ut, så jag antar att den är skriven på kort tid också. Tyckte du att det var viktigt att snabbt komma ut med någonting?
Ja, jag tyckte det var viktigt att lägga pusselbitarna. Det har gjorts mycket i media under de här åren och jag har väl gjort en del i media och jag har skrivit om fenomenet gröna bubblor i 4-5 års tid nu. Så att jag upplevde nog att jag har ett upparbetat kapital av kunskap, siffror, historia, statistik runt det som gjorde att jag kan smida medan hjärnet är varmt och försöka vara med och bygga den röda tråden, att hjälpa till och zooma ut och ställa de lite större frågorna, ställa rätt fråga runt varför det blev så här, sätta rätt ram runt det och också försöka förklara varför det gick som det gick. Så det kändes viktigt att göra det ganska så snabbt, men det har också varit en grannlaga utmaning att obducera någonting som det fortfarande ryker om jag säger så.
Mm. Precis. Jag tycker en intressant sak i ett eget avsnitt i bokens inledning där du, ja, det låter nästan som du försöker friskriva dig från anklagelser på förhand där du förklarar att du hyser inte någon personlig antipati med något av de inblandade personerna. Du är inte klimatförnekare, du hatar inte elbilar i största allmänhet. Ja, det kanske låter lite fånigt, men, men är det anklagelser som du förväntar dig eller har de redan dykt upp tidigare? Eller varför lägger du till de där sakerna så att säga?
Om man som jag har valt att vara kritisk eller ställa sig frågande till många av de här gröna megasatsningarna så är det någonting som mer eller mindre lågintensivt ligger där hela tiden som en misstanke eller en uttalad anklagelse. Och då är det lika bra att bara ta det direkt från början. Och,
att du tycker inte om det som är bra för miljön helt enkelt?
Ja, men precis så. Och jag skriver också här i början att om du frågar en meteorolog, kommer det regna imorgon? Och så säger meteorologen, ja det kommer att regna imorgon. Då anklagar man inte meteorologen för att hata sol. Och jag försöker ha ett liknande perspektiv på det här. Alltså, varför kan vi förvänta oss att det skulle bli regn imorgon? Jo, det finns ett antal tydliga indikationer som baserat på tidigare erfarenhet säger oss att det kommer förmodligen bli dåligt väder. Men mer än så kan man inte säga och man kan heller inte anklaga någon för att vilja det. Jag vill inte moralisera över en realitet. Jag vill beskriva, förklara och förstå den.
Mm. En fråga innan vi kommer in på själva vårt ämne idag, Northvolt. Som forskare började du med att skriva en avhandling om det som kallas disrupted innovations, det vill säga uppfinningar, innovationer som skapar helt nya branscher och marknader. Mm. Men sen kom du ganska tidigt in på det här med ett antal böcker och texter som du har skrivit vid sidan av din forskargärning. Just om Northvolt, miljövänlig eller grön verksamhet, och du har ju ofta kallat det här för gröna bubblor. Hur kom du in på det?
Ja, det går tillbaka rätt länge. Jag skrev en rapport för Timbro 2012 som handlade om, redan då började man på EU-nivå prata om att miljölagstiftning och miljöpolitik, det var egentligen ett sätt att skapa tillväxt. Det var inte ett sätt att bara skapa en bättre miljö, utan vi kunde ha kakan och äta den samtidigt. Och jag döpte den rapporten till Guld och gröna jobb. Jag tyckte det var en rolig titel och den har jag återanvänt många gånger sen dess. Där jag gick igenom evidensen, jag gick igenom forskningslitteraturen och som så ofta är fallet så ligger det någonting i forskningen. Men det som händer när det blir politik av saker det är att först blir den där fjädern till en höna och sen blir det där till en hönsgård. Och det var det som hände under de kommande åren. Jag märkte också redan då hur enastående illa man blev behandlad om man valde att bara problematisera de här frågorna lite med utgångspunkt i befintlig litteratur och diskutera den. Så jag backade undan ifrån de här frågorna under många års tid för jag märkte vilket hett ämne det var. Det var alltså så minerad mark att om du vill göra en akademisk karriär så ja, stay away. Så. Men jag kunde inte riktigt hålla mig borta. 2019, 2020 skrev vi ett antal grejer runt innovationspolitik och vi hade gjort ett antal större forskningsprojekt på Ratio som handlade om just företagsstöd och de studier vi hade gjort de påvisade då att företagsstöd, de fungerar inte, det leder inte till mer innovation, det är inte så att det har långsiktigt positiva effekter utan det är en kortsiktig sockerchock och sen så återgår saker till det normala. Vi ser hur näringslivet då blir bidragssökande, alltså det ger näring åt bidragsentreprenörskap. Allt det där såg vi. Vi skrev det, vi dokumenterade i stora forskningsprojekt under flera års tid. Men vi märkte också hur oerhört sensitivt detta var också. Inte minst för myndigheterna som själva finansierade sådana här saker. Så som Vinnova, Energimyndigheten med flera. Och det jag konstaterade där också det var att de gröna satsningarna, de som kallades för gröna, det var de som fungerade allra sämst. Men kritiserades allra minst. Men återigen, jag ville egentligen inte gå vidare där för jag märkte hur känsligt det var. Icke desto mindre började jag skriva om etanolbubblan och jag fascinerades av etanolbubblan och jag grävde vidare in. Alltså vi hade en bubbla både i etanolproduktion och i etanolbilar i Sverige tidigt 00-tal. Jag skulle säga att det är den första stora gröna bubblan i Sverige. Miljard här vore i kommunala bolag, teknikoptimism, bidragsentreprenörskap och så vidare. Så att jag ser de här mönstren och återigen tänker jag att nu har jag gjort det här, nu går jag vidare, jag fortsätter med min så att säga mainstream, den forskningen jag höll på med. Då var det en bekant till mig som hörde av sig tidigt 2021 och sa du som skrivit om etanolen, vad tänker du om det här fossilfria stålet då? Ja, jag började titta på det också och jag såg att det var samma mönster. Det var fler nollor på beloppen, det var ännu mer konsensus, ännu mera löften, ännu mer hype. Ja, och på den vägen är det. Sen gick jag in i vindkraften, jag gick in i batterierna, jag gick in i Norfolk, jag började skriva böcker om det och det här är min vardag idag.
Mm. Vi ska återkomma för att det är ju så att du har ju funnit vissa tydliga gemensamma drag. Jag tror vi återkommer dem. Vi ska börja med Northvolt, fallet Northvolt. Jag tänkte faktiskt börja berätta lite hur jag själv en gång i tiden förstod caset när jag först hörde talas om det. Jag har ju aldrig arbetat med att specialbevaka det, men ungefär så här lärde jag mig det runt 2020. Att, det fanns en politisk vändning då att vi skulle gå till ett fossilfritt samhälle. Transportsektorn då ansågs vara en lågt hängande frukt med elbilar så att säga. Det fanns en teknologi, alla visste ju att elbilar har funnits länge, men det lät ungefär som tekniken var mogen nu att rulla ut så att säga. Det fanns erfarenhet från Tesla i form av det här nya bolaget att därifrån, och så fanns den här billiga elen i Skellefteå. Så att jag tyckte så här, det här caset, ja, men det lät väl hyggligt bra. Liksom. Alltså, jag, utan att granska det så tänkte jag så här att ja, men, duktigt folk som har varit i USA och lärt sig hur man tillverkar batterier. Det har gått ett antal år nu, batterierna är tillräckligt okontroversiell teknik för att bara rulla ut. Och den billiga elen. Och ja, men om det är så att politikerna nu har bestämt sig för att vi ska bli elektrifierade och fossila drivmedel kommer bli svindyra. Ja, det låter. Ungefär så där lät det på mig. Mm. Var jag så korkad som gick på det då? Eller gick på det, men jag tyckte det lät rimligt.
Ja, alltså, jag följde inte Northvolt särskilt noga runt 2020 eller 2021.
Jag vet inte om du känner igen den här bilden, men det är ungefär så.
Ja, jag skulle säga så lät ungefär att ja, det är klart vi ska ha en gigafabrik som gör batterier på samma sätt som Tesla hade byggt den då framgångsrikt. Och då kom ju Peter Karlsson här då som Tesla-svensken, var ju så han kom in i svensk media och det var ju helt sant och Peter Karlsson hade ju varit 4-5 år som inköpschef på Tesla tillsammans med Elon Musk och varit oerhört framgångsrik som inköpschef där. Så när han kommer till Sverige, när han sen möter upp med finansmännen Harald Mix, Karl-Erik Lagercrantz och bygger upp den här visionen, allting låter väldigt bra och det är klart vi behöver våra egna batterier. Det är klart vi inte kan vara beroende av Kina på det sätt som vi har varit. Så det är väl återigen, om du tar din tid och gräver ner dig ordentligt, då ser du saker. Den här övergripande bilden, jag hade nog den ungefär som du beskriver. Och det är ganska naturligt att bara, ja, det är väl rimligt.
Mm. För vad jag hade kunnat tänka mig, om någon hade tvingat mig att fråga, ser du någon risk med det här? Då tänkte jag så här, ja, risken är väl att kineserna med sin billigare arbetskraft och större vana konkurrerar ut oss med pris eller att statssubventioner, att det sker någonting annat eller så. Att man helt enkelt inte skulle kunna klara av att tillverka batterier, det måste jag erkänna att det såg jag inte framför mig. Att jag tänkte så här, men Sverige är ju ett ingenjörsland, vi kan väl sparka igång en sån verksamhet, vi har ju tillverkat bilar och allting här. Men det blev ju inte så. Man kunde ju inte tillverka batterier så snabbt och så billigt och så effektivt som behövdes.
Nej.
Det var ju där det fallerade. Och sen när jag pratade med dig efteråt, alltså bygga upp en basindustri från noll, det är ju ingen lätt sak.
Nej.
Och det är väl det som varken jag eller någon annan kanske problematiserade riktigt i början. Eller vad säger du?
Det ligger mycket i det. Att basindustri, industrialisering, ja, vi är en industrination och vi har framgångsrika ingenjörsföretag som är oerhört duktiga. Men det är också bolag som har hållit på och gradvis förbättra sin verksamhet i flera fall i mer än 100 år. Mm. Och de där gradvis små ständiga förbättringarna, det är det som är svensk industrialism. Och att göra saker från scratch, att ge sig in i en ny industri som är oerhört konkurrensutsatt och där kineserna har ett försprång på mer än 2 decennier, där de kontrollerar råvarorna, 75% av råvarorna, då, de mest strategiska resurserna. Vi pratar nickel, kobolt, litium. Förädlingen av dem kontrollerar man också. Vi har att mer än 60% av dagens batteriproduktion görs av kinesiska bolag i Kina. Så, och den här informationen, den fanns egentligen redan 2020, och jag tar ju upp i min bok exempel på när alltså toppforskare sitter ner med Northvolts ledning och går igenom det här och är väldigt tydliga med att satsa inte på litium. Det går inte. Kineserna är så långt framför. Och man väljer att göra detta ändå. Man skalar upp. Det går oerhört fort sen. Alltså Northvolt växer ju. Det är ju så att du nästan fördubblar antalet anställda flera år på rad. Så att som mest är det ju mer än uppåt 6 000 människor som arbetar på Northvolt. Men det är ju inte mer än runt 1 000 personer 2020. Så att den här enorma uppskalningen, det är att ledningen leder bolaget in i, vad jag förstår det som, en återvändsgränd. Det var hopplöst från början.
Och det är ju så att när väl produktionen ska börja, då kommer ju alltså produktionslinan, alltså all teknik skeppas in från Kina. Till väldigt stor del, vad jag förstår.
Ja, mycket kommer ifrån en kinesisk leverantör som heter Wuxi Lead.
Ja. Och då tänker man då på svenska industriföretag som grundades på 1900-talet. Det grundades för att någon uppfinnarjocke någonstans hade uppfunnit en separator eller något borrstål, eller alltså den egen teknik så att säga, som man vidareutvecklade under decennier.
Mm.
Här är ju, framstår det snarare som om det är kineserna som kommer till något sorts u-land med sina apparater och tänker, här finns det billig el, det kan vi utnyttja, men till vår apparatur så att säga. Alltså det, som svensk känns det lite ovanligt att befinna sig i den placeringen i värdekedjan på något sätt. Förstår du vad jag menar? Att vi hade inte våra egna maskiner, så att säga. Vi hade inte den tekniken här, utan den togs in utifrån.
Vår nationella identitet är ju att vi är världsledande och det är vår exportindustri som dikterar villkoren, och de andra är bara copycats. Jag har ju citat mot slutet av boken då, där olika politiker talar om Sverige. Vi håller på att bli en batterisupermakt då, som dåvarande näringsminister, socialdemokraten Karl-Petter Thorwaldsson säger. Och jag har också då, när du går igenom mediearkivet då, och tittar på hur många pressklipp det är som pratar om Northvolt och världsledande. Och det är från 2019. 20 framåt då, så det där tiodubblas. Så att vi älskar den där självbilden, och svensk ödmjukhet, den är bortblåst när du kommer till grön omställning. Då går vi före, då är vi en moralisk stormakt, men verkligheten är inte den.
Men vi är också en ingenjörsnation, vi är en industrination av högsta rang. För den tekniken som kom från Kina, den var ju dessutom gammal, vad jag förstod. Den var ju från 1990-talet och hade redan använts på annat håll länge, så att säga. Så det var ju inte världsledande spjutspetsteknologi.
Nej, de maskinerna som Wuxi Lead levererar till Skellefteå och även till Västerås, det är alltså citat då från dem jag intervjuat. Billiga, usla kinesiska maskiner som har 30 år på nacken, som de alltså håller på och lagar med tejp, där det är kablar som är, alltså det är kablar som är så dåliga så att det är sånt du har hemma i garaget ungefär, det är sånt du handlar på Clas Ohlson. Det här maskiner som ska kunna arbeta i flera års tid. Så de går sönder, maskinerna. Jag har citat här i boken där vissa då inne på bolaget säger det liknade industrispionage eller industrisabotage. Det är flera hundra kineser som är på plats hela tiden i Skellefteå för att sköta om maskinerna, så där det är displays på kinesiska. Och det här är ju, det är ju inte lagligt. Du får inte ha maskiner i Sverige eller i ett europeiskt land där det inte går att läsa dem på modersmålet. Mm. Det är alltså emot CE-direktivet, CE-märkningen. Så det är väldigt mycket övertramp och felsteg längs vägen.
Ja, precis. Och det ledde ju också till en del, eller jag vet inte, det ledde till, men det förekommer ju en del svåra olyckor på Northvolt med dödlig utgång.
Mm.
Men kan man säga det så enkelt att Northvolt var en batteritillverkare som inte var tillräckligt bra på att tillverka batterier, och det var egentligen grundproblemet? Kan man förenkla det så?
Ja, det kan man, tycker jag. Det är en bristande industriell kompetens i Skellefteå, i Sverige, i Europa runt batteritillverkning. Och det där är precis som jag tror att du såg inte hur svårt det här var. Det gjorde inte jag heller. Alltså tillverkning av batterier, det är någonting som kräver väldigt rena utrymmen. Det är nästan som halvledartillverkning. Det är väldigt sofistikerade kemiska processer som måste kontrolleras. Och det där lär man sig inte i en handvändning, utan du måste börja med grundforskningen och sen får du lära dig därifrån i flera decenniers tid. Det är det kineserna har sagt i olika sammanhang, och det är precis det som kineserna har gjort. Frågan vi får ställa oss här nu, det är, alltså jag har dokumenterat så många gröna bubblor. De finns på börsen, de finns i kommunala bolag, de finns i onoterade bolag. Frågan vi behöver ställa oss är, varför blir inte det här bara ännu en i mängden av, ja, några hundra miljoner ner i vasken, ett par miljarder eller så. Varför blir det här totalt 214 miljarder kronor som allokeras in i det, och sen är det 83 miljarder som ligger kvar i skulder? Varför är det här den största konkursen sedan Kryger? Varför är det 6 gånger större än den näst största konkursen under 2000-talet som är Northland Resources? Och det är den frågan jag tycker är den sätter perspektivet på det här. Alltså vad är det som är speciellt här egentligen?
Och det ska vi återkomma till. Jag har bara en fråga till om det här, så du var lite inne på, tror jag, i vårt förra samtal. Det är att många människor som var inblandade i Northvolt med sin bakgrund inom finansmarknaden och finansiell ekonomi och kapitalanskaffning och sådär, såg inte riktigt det här med den industriella kompetensen, som du kallar det. Så att skala upp andra bolag, kanske inom IT eller något sådär, eller servicenäringen, så här, låter sig väldigt lätt göras, för att pumpa in mer pengar så får du mer resultat. Här är det en grundkompetens i den industriella processen och tillverkningen som måste till. Det ser du som väsentligt, vad jag förstod det av vi pratade om.
Ja, och det här hjälper oss att förstå varför lyckas vi i Sverige med att skala upp bolag som Spotify, som Klarna och flera andra IT-succéer då. Och det är någonting annorlunda. Och här menar jag att vi har transponerat in Silicon Valley-ideal med digitalt entreprenörskap i industriell tillverkning där det inte fungerar. Det illustreras i boken med Leif Östling, tidigare Scania-vdn, hade då träffat Peter Karlsson i Luleå. Och det här är ganska tidigt, alltså 2019-2020. Och jag har sagt det, att ja, men ni är inne i en processindustri. Är du medveten om vad det innebär? Och det är svårt att greppa riktigt vad Östling är ute efter det här, men det är ju efter sina decennier på Scania som han vet detta, att du får inte göra fel i processindustri, för att felen blir kvar i processen och de multiplicerar sig så att det som kommer ut i slutändan är då värdelöst. Och det är alltså noggrannhet och detaljstyrning, det är det som är styrkan i industriell tillverkning. Mm. Inom digital kapitalism är det inte så. Du lanserar en betaversion som fungerar halvbra. Den är full med buggar. Du tar inte betalt för den. Du bygger en användarbas. Du blåser upp den med hjälp av skryt, hype, överdrift. Du drar in mer kapital. Och sen utvecklar du någonting som är bättre. Du tar mer och mer betalt. Du skalar upp längs vägen. Du anställer fler. Men det funkar inte enligt den logiken i en industriell realitet. Så att det är en annan helig ko i Sverige som behöver problematiseras. Det är entreprenörskapskulten och det digitala entreprenörskapet. Och det gestaltar sig då i fallet Norfolk med att det är hoodies, det är en liksom febrig startup-kultur där man håller på med IT-tugget liksom. Man pivoterar och man pitchar och så vidare.
Mm. Det tror jag alla kan begripa, att lite skräpig kod i någon applikation så här, den, ja, det är ett klart problem, men det kan man lösa och plocka bort sen. Motsvarande skräpig kod i en industriprodukt kan leda till katastrof på ett helt annat sätt.
Det är dödligt utfall på det om det är batterier man håller på med.
Men ska vi övergå till det du ser som den här stora frågan, varför det här inte blev den lilla konkursen, den lilla spällen, utan att det blev såna enorma summor, en hel stad som engagerar sig med liksom 70 000 invånare, ett samlad politik bakom. Ja, du kan väl börja rota, varför blev det så stort?
Ja, det finns ju mekanismer i samhället som granskar och säger nej till saker. Och de mekanismerna menar jag har kortslutits i det här fallet. Och då tänker alla direkt på media. Media gjorde inte sitt jobb. Ja visst, det ligger mycket i det och det kan vi återkomma till. Men den som säger nej till huruvida någonting blir stort eller inte, det är kapitalmarknaderna. Det är där det sägs bu eller bä till att någonting blir stort eller litet. Och det har hänt någonting med kapitalmarknaderna som har gjort att det här har kunnat växa och bli så stort. Och där menar jag att det är de nivåer av offentlig finansiering, offentliga stöd som finns i Sverige, på EU-nivå, i andra europeiska länder och utomlands som har styrt detta. När det kombineras med att Norfolk å ena sidan inte hade eller lyckades bygga den industriella kompetensen. Å andra sidan har man, som jag visar tycker jag i boken, enastående finansiell och politisk kompetens. Man rekryterar in rådgivare i form av ex-politiker, ex-ministrar, duktiga lobbyister som i sin tur också äger aktier i bolaget så att de har med sina händer i syltburken. Man lirkar upp offentliga kassakistor på olika vis med en systematik via de här kontakterna. Och det i sin tur innebär att det blir väldigt stort trots att man inte har den där industriella kompetensen. Och sen har vi då de granskande funktionerna som har kortslutits, politiserats om man så vill.
Men om vi börjar med finansieringssidan, och tänkte börja med en sak som jag tror var starkt, det var ju ägarna. Mm. Alltså de, jag vet inte hur mycket pengar, det mesta kapitalet var ju upplånat, men ägarna kom in med lite pengar i alla fall. Mm. Och där fanns ju Volkswagen, alltså det här tyska kvalitetsföretaget som alltid har funnits. Men Goldman Sachs fanns också där. Mm. De var alltså hyperkapitalisterna från Wall Street, investmentbankerna. Skulle de vara med? Alltså det är ju närmast en stämpel på att här finns det pengar att tjäna, så att säga. Mm. Så att en stark ägarkrets måste ju haft, eller i alla fall starka namn i ägarkretsen måste ha haft stor betydelse, tänker jag.
Absolut. Och
Hur mycket pumpade ägarna in förresten?
Jag vet inte. Jag har inte det framför mig. Och jag vet inte om siffrorna finns att tillgå. Men att Volkswagen kommer in tidigt och går in som ägare, det är en väldigt viktig kvalitetsstämpel på bolaget. Och som lirkar upp, låser upp väldigt mycket annat. Goldman Sachs har samma viktiga signalvärde. Det man får komma ihåg om du tittar på systerföretaget Stegra då, tidigare H2 Green Steel, det är ju att många av de här som kommer in väldigt tidigt, de får ju villkor därefter, därför att de har de är i en förhandlingsposition med sitt signalvärde. Det finns aktier och det finns aktier och det finns priser och det finns priser. Det kablades ju ut när stålsatsningen kom igång då 2021 att här är Daniel Ek inne, här är Kristina Stenbeck inne. Det är det smarta kapitalet. Det är en del av storyn för att få med sig andra. Och då ställer jag mig frågande till vilka är villkoren, vad har man betalat, hur stor andel har man fått för det man betalat i relation till andra.
Exakt, hur ser deras personliga riskkalkyl ut här? Hur mycket pengar riskerar de förlora? Hur snabbt kan de casha in och kanske få tillbaka hela sin andel? Eller, och så vidare. Ja. Alltså, det måste man ju naturligtvis studera, för det är ju det som visar. Ja. Om vi tar andra sidan av finansieringen som är den stora delen, det är de här lånen då som man tar. Och där har du ju pratat, här gör du ju alltid oklart hur mycket det är statliga pengar som har kommit in, hur mycket som är statliga lån, hur mycket som är statliga kreditgarantier och så vidare. Mm. Och det där verkar inte helt lätt att reda ut helt
enkelt. Nej. Om vi tänker så här då, att det ligger kvar då mer än 80 miljarder i skulder.
Mm.
Ja. Och en stor del av Northvolts finansiering är lån. Det är aktiekapital också, men det är tiotals miljarder av lån. Mm. Och det här att lånefinansiera en kapitalintensiv startup som blöder pengar, det görs inte i normalfallet i en ekonomi.
Fast de belånar ju sin framtida lånebok huvudsakligen. Det är väl det som man är säkerheten, så att säga.
Jag skriver om det i boken. Det är som att man säger ofta, sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten. Mm. Här har vi alltså belånat skinnet med tiotals miljarder innan björnen är skjuten. För de där ordrarna, de betyder ju i slutändan inte så mycket. Och det där är ett upplägg som vilken krass, kall, rationell investerare som helst skulle se igenom det och säga nej till det. Vem lånar ut så många miljarder? Och då hänvisar man hela tiden till att det här är privata medel, privata banker. Ja, det kan det mycket väl vara. Men var är risken? Kreditgarantier och annan offentlig finansiering går in via bankerna. Så att om vi tar ett exempel här då. Och här är inte bara Riksgälden. För Riksgälden var ju klok nog att skriva sin kreditgaranti så att den aldrig aktiverades. Men då har det tyska kreditförsäkringsföretaget Euler Hermes, koreanska exportimportbanken Kexim, Nippon Export och Investment Insurance Nexi samt Korea Trade Insurance Corporation plus olika EU-organ. Hur mycket de här olika semi-offentliga instanserna har gått in och garanterat saker, det får du aldrig veta. Men om en bank går in och lånar ut 1 miljard till Northvolt eller Stegra, och sen har de en garanti från Euler Hermes i Tyskland, och de brukar ta 95% kan de garantera. Då är det enda banken har riskerat är 50 miljoner.
Mm.
Och då tar de ränta på hela beloppet på 1 miljard, och de tar en hög ränta för en hög risk, och sen tar de mängder av olika fees längs vägen, så att de räknar hem sin risk på 50 miljoner. Det räknar de hem på 1-2 år. Vad som händer efter det med hela den här miljarden, det är ointressant för banken. Jag ställer följande fråga. Av alla dessa tiotals miljarder i lån, jag har inte sett ett enda exempel på någon bank i Sverige eller utomlands som har gjort en kreditförlust på Northvolt. Och min tolkning av det är att de har haft ryggen fri för att de har säkrat bakåt med offentliga kreditgarantier. Och då kan alla säga att det här är privata pengar, privata lån. Och det är sant i någon sorts snäv bemärkelse. Men riskerna, kostnaderna, nedsidan, de är längre bak i kedjan, och där är det i grunden other people's money.
Mm. Men kreditgivning är ju förstås inte privat om bara, så att säga, uppsidan är privatiserad. Om det kommer in någon annan som står för själva risken, då är det ju svårt att tala om det som en fungerande privat kapitalmarknad på det sättet då, tänker jag.
Ja, det är en sminkad gris.
Ja, ja, men det här vet vi inte så mycket om. Det kan väl... Jag vet inte hur ofta, när man gör sådana nedskrivningar, hur snabbt måste man bli offentlig med dem? Måste vi invänta årsredovisningar och så vidare? Eller vad vet vi om det?
Det brukar nog göras i kvartalsrapporter i alla fall, om du är en börsnoterad storbank.
Ja.
Och det kanske att jag inte har följt det noga. Och det jag gör egentligen i det här resonemanget, det är att jag läser en incitamentstruktur.
Mm.
Jag resonerar med hjälp av hur det borde vara om vi tänker på kreditgarantier och hur de spesas. Men det är svårt att leda det här i bevis. Det är jättesvårt.
En kapitalmarknad, välfungerande, det ska ju se till att resurser hamnar på rätt ställe i ett samhälle.
Mm.
Och det är ju bra om bra saker får kapital så det kan utvecklas. Mm. Det är dåligt ifall dåliga saker om kapitalet hamnar på fel ställe helt enkelt. Det låter på dig som vi har ett problem här om vi har en kapitalmarknad, i alla fall när det gäller den här sektorn, som helt enkelt inte fungerar som den är tänkt.
Ja, och invändningen här är att vi måste satsa och allting kommer ju inte lyckas. Det ligger i en kapitalistisk logik att vissa saker går, andra saker går inte. Och då menar jag att om vi tittar på det enskilda exemplet, om vi ser mönster i det enskilda exemplet i hur det liknar andra, om vi ser att någonting verkar hopplöst från första början, att genomförandet dessutom är hopplöst, då kanske vi också ska börja prata om det här som vad nationalekonomer kallar moral hazard. Och det är ett begrepp för att man tar för stor risk när man jobbar med någon annans pengar. Jag brukar säga att ingen risk är för stor när någon annan betalar. Det här är, någonstans går risktagandet över i vårdslöshet med resurser. Var är den punkten? Ja, man får titta på det enskilda fallet och dra sina egna slutsatser.
Mm. En mindre del av det här med hur man har kapitaliserat Northvolt, det gäller ju AP-fonderna här i Sverige. Du skriver ju lite om det, det är ju välbekant, men vi kanske ska repetera det. För att AP-fonderna då som förvaltar våra pensionspengar, det gjordes faktiskt en lagändring för några år sedan som gjorde det möjligt för AP-fonderna att dels investera mycket mer i onoterade bolag, men framförallt att man skrev in direkt att deras verksamhet, det skulle vara till att hjälpa till att finansiera klimatanpassningen. Minns inte exakt hur orden. Om du ska recensera AP-fondernas agerande här och de politiker som är ansvariga, vilken roll har de spelat?
AP-fonderna har i stort sett gjort vad man blivit tillsagda att göra. Det här är ganska tydligt. Det här sker under den tiden som Miljöpartiets Per Bolund är finansmarknadsminister. Så att han tillsätter olika utredningar och rapporter och han är väldigt tydlig med detta. Och han har ju då i ett antal citat sagt att vi kan byta ut styrelsen om det är så att de inte förstår signalerna här. Så han höjer tonen och han är den som driver det här framför sig. Men vi ska komma ihåg då att pensionsfrågor har egentligen hanterats blocköverskridande i Sverige allt sedan 90-talet i en särskild pensionsgrupp. Så att när det här väl kommer till riksdagens bord att lätta på tyglarna för pensionsfonderna, då är det är 349 stycken i riksdagen. Det är ingen som röstar nej till det här. Ingen. Så jag kallar det för Bolund och de 349 kolsuparna. Han håller i taktpinnen, men det är ingen som säger emot honom. Och där har vi återigen konsensus.
Mm. Snabb sidofråga där, men det politiska ansvaret för Northvolt, placerar du det på högersidan eller vänstersidan? Eller är de kolsupare i lika hög grad på båda sidor?
Ja, alltså Northvolt initieras och det växer och det blir jättestort under tiden det är en socialdemokratisk / miljöpartistisk regering. Och det är socialdemokratiska politiker som är i Skellefteå och poserar tillsammans med Peter Karlsson. Det är socialdemokratiska politiker som exministern Anders Sundström som ägt aktier i det här och varit rådgivare. Det är en tidigare minister i Thomas Östros som varit vice vd för Europeiska investeringsbanken som då kablat ut pressmeddelanden och sagt hur mycket han tror på det här och allokerat skattemedel till det. Det är en exminister i form av Ibrahim Baylan, socialdemokrat, som idag är registrerad lobbyist åt Vargas Holding, alltså Harald Mix och Karl-Erik Lagerkrans nere i Bryssel. Så att det här är socialdemokrati och kapitalistisk girighet och kortsiktighet. Det är det som är den politiska kapitalismen i det här. Sen bortom 2022 finns det ju också exempel på borgerliga politiker som är ute och ger läpparnas bekännelse åt allt det här. Och det finns en del pikanta exempel på detta. Men det växer och blir stort och går bortom all kontroll innan regeringsskiftet 2022.
Du var inne på det här att det saknas granskande funktioner. Media nämnde du när vi pratade om politiken. Ja, vi kan ju ta lite om medias roll. Vad har vi misslyckats med?
Jag tror att när krisen väl kommer, då gör media ett fantastiskt jobb i att gräva och ta fram saker. Och då blir det en sorts sund konkurrens mellan nyhetsredaktioner som letar och tar fram grejer. Men att ställa de jobbiga frågorna i ett tidigt skede, det har man inte gjort. Det är väldigt svårt att hitta detta. Och det där är 2016, 17, 18, 19. Jag har ju då en del siffror i boken där jag visar på hur mycket skrevs om Northvolt runt att det var en kris i bolaget före krisen skedde. Och kan man ju säga att det skrivs absolut ingenting innan 2024. Ja, men det var ju ingen kris innan det. Nej, okej. Men om vi tittar på hur det ser ut under 2024 då. Det står ingenting i media om någon Northvolt-kris före augusti. Årsredovisningen kom in på sommaren där. Det var några aktieanalytiker som sa, det här är ju inte seriöst. Det här är inte en seriös årsredovisning. Det finns mängder av varningssignaler i detta. Men media tar inte upp det här förrän det blir varsel. För när det är varsel, då är det någonting negativt som berör människor som man kan börja dokumentera och prata om och varför och var och hur. Så att andelen pressklipp som är då om Northvolt och kris, det går ju upp till 600-700 stycken per månad då augusti-september förra året. Men innan dess är det egentligen ingenting under hela året. Men årsredovisningen fanns där. Dagens Industri hade rapporterat slutet av 2023 att Northvolt hade blött, jag tror det var 11 miljarder kronor de första tre kvartalen under 2023. 11 miljarder, det är hisnande summor. Du är konkursmässig på väldigt kort tid om du gör det. Det var då jag började skriva lite mera raljant eller kritiskt runt Northvolt när jag hörde de där siffrorna. Jag kanske misstänkte att det här kan nog vara väldigt illa, och det var baserat på de tidigare gröna haverier jag hade rotat i, tror jag.
Ja, vi har mycket kvar att prata om. Vi tar lite snabbt här. Bara en fråga. Lytens, ett amerikanskt bolag, har ju köpt delar av konkursboet. Rapporterades för några veckor sedan, däribland fabriken i Skellefteå. Man har tecknat något slags avtal med köpeskillning, är ju inte känd, och affären ska godkännas och sådär. Hur kommer det där gå? Har du några spekulationer kring det?
Någon har köpt Northvolt till någon form av pris. Ingen vet hur mycket. Och ingen vet hur mycket av det de kommer att göra bruk av. Konkursförvaltaren har varit tydlig med att det här är en kamp mot klockan. Konkursförvaltarens uppgift är att sälja det här till högstbjudande, få så mycket betalt som möjligt. Men är det bara en, då ska du sälja till den. Om den så betalar 20 kronor eller 20 miljoner, då är ditt jobb att sälja till den och göra ditt bästa med detta. Och man har försökt under hela Chapter 11-processen och tidigare att hitta investerare, och det här var till slut den enda som fanns där. Och det är nog så man behöver förstå detta.
Okej, du stannar där. Jag tolkar dig som det också är. Om vi går tillbaka till det här, de gröna bubblorna och vad som kännetecknar dem och vilka mönster och så vidare. Är Northvolt den typiska gröna bubblan, fast jättestor bara?
Jag brukar prata om dem som, det blir som en egen typologi här med olika sorters gröna bubblor. Men från grönt folkhem till bidragskapitalism brukar jag säga att den första generationen av gröna bubblor, det är kommunala bolag, det är statliga bolag, idealism, önskeprojekt, bidragspengar som kombineras med bidragspengar som kombineras med kommunalt bolagspengar, bristande ledning, styrning från politikernas sida, det löper amok. Vi har ett antal sådana exempel då. Etanol, biogas. De här nya, det jag kallar bidragskapitalism då, det är ju då de följer ett annat mönster, och där skulle jag säga att de följer detta. Det som är unikt, det är hur stort det blir. Väldigt många kvävs i sin linda. Alla vätgassatsningar förra året och i år som hamnat i malpåse. Ja, det är att de har fått lite bidrag. De gör lite pressreleaser. De säger att det här är världsledande. Det ska skapa en massa jobb. Men när bidragen är slut, då kastar man in handduken och säger att nej, det blev visst ingenting med. Det händer på löpande band trots en massa subventioner. Det som är unikt, det är storleken. Det är vidden på fenomenet, skulle jag säga.
Mm. Vi kanske ska gå igenom det här. Du har ju fem punkter du listar i boken. Då. Mm. Vi har varit inne på de flesta, det här med att ingen risk eller kostnad är för stor när någon annan betalar.
Mm.
Du skriver också att den som inte bör påverka politiken har bäst förmåga att påverka politiken. Kan du utveckla det lite? Vad betyder det egentligen?
Ja, det är väl de som inte kan få medel på andra vis. Det är de som har störst incitament att gå efter politikerna. Mm. Det är de som vill ha allra mest stöd, tjänster. Det är ju de som kommer att bli bäst på det, men det är ju inte nödvändigtvis de som ska ha det, för de saknar de andra färdigheterna. Så ja. Att det blir, jag talar om det här som politisk kapitalism. Vi har privat ägande av företag, men i allt väsentligt går man efter offentliga tjänster, offentlig finansiering, offentliga lån, offentliga kreditgarantier som sen kombineras med olika favörer på nationell nivå och på övernationell nivå. Och där tror jag problemet ligger.
Mm. Sen skriver vi också att politiker älskar gröna önskedrömmar. Det tror jag många känner till. Det får väl också sägas, alltså det finns väl någon form av vad som man kallar det, metaideologi i samhället, eller överideologi, där det handlar om att den gröna omställningen, ja, för det första så, i och med att vi står inför ett enormt hot med tanke på klimatförändringarna, sen att politikerna har agerat på det, och då säger man, nu har politikerna bestämt sig, nu ska alla marschera åt ett håll. Det görs på nationell nivå, det görs på EU-nivå, det är en global rörelse.
Mm.
Det har väl viss betydelse, alltså när sådana stora, ska man säga, idéströmningar löper genom ett samhälle, då blir det en väldigt stark kraft lokalt på många platser, så att säga. Liksom.
Ja, det blir det. Och det kommer väldigt mycket ifrån EU, det här. Och det finns olika direktiv, det finns olika prioriteringar. Och det ja, okej, vi ska elektrifiera. Ja, då är det det som gäller. Och många, alltså de flesta jobbar långt ner i problemhierarkierna. Man kliver inte uppåt och säger, är det här någonting vi ska hålla på med överhuvudtaget? Är det här någonting som kan fungera överhuvudtaget? Europa står idag för 6-7% av koldioxidutsläppen, och ett nytt Europa i termer av koldioxidutsläpp, ja, det fixar Kina via sin expansion av kolkraft med mera på bara några år. Sverige står för 0,1% tror jag av de globala koldioxidutsläppen. Och nu är vi i ett läge där Trump deklarerar mer eller mindre att han struntar fullständigt i allting vad gäller koldioxidutsläpp. Och här står vi nu i Europa som en moralisk stormakt, åtminstone i vårt tycke, och betalar överpriser för att importera gas ifrån USA med en industriproduktion i Tyskland som är i fritt fall och med en konkurrenskraft som blir sämre för varje år. Och ja, vem är det som får någonting att, vem är det som tjänar på allt detta? De större frågorna klarar inte den enskilde politikern, den enskilde företagsledaren av att adressera, eller den enskilde forskaren.
Mm. En annan närliggande aspekt som jag tror inte alla har riktigt koll på, men du beskriver i boken att elbilar är till stor del lika med Kina.
Mm.
Det är i Kina man tillverkar mycket elbilar, det är ju där man är ledande inom batteriteknik och så vidare. Ja, förklara betydelsen av det.
Ja, om vi då tittar på ingredienserna i en elbil, både flera av de här kritiska mineralerna, naturresurserna då, kobolt, nickel, litium med mera, plus förädlingen av de här så att de går att använda, plus produktionen, produktionstekniken, utrustningen och sen i nästa skede då elbilsproduktionen, då är allt det här made in China idag i allt väsentligt. Det finns en del i Korea, det finns en del i Japan, men om det ska rulla om det ska rulla bara elbilar i Europa, då är det kinesisk teknik. Det är kinesiskt kontrollerade naturresurser som har förädlats i Kina. Är det någonting vi vill? Och då finns det en spänning mellan de säkerhetspolitiska aspekterna och de miljömässiga som vi måste våga ställa de här jobbiga frågorna. Man har då hittat kinesisk kommunikationsutrustning, hemlig sådan, i kinesiskt tillverkade solpaneler i USA. Uppåt 98% av alla solpaneler vi har och som vi installerar i Europa är made in China. Kan de stänga av solpaneler och skapa blackouts? Jag ställer frågan.
Det är en aspekt som jag tror inte alla känner till. Vi ska ta oss ihop det här. Din bok heter som sagt Northvolt-kraschen och den är utgiven på Timbro förlag och den går att få tag på där böcker finns att få tag på. Jag tänkte bara att vi ska avsluta med att prata lite, en liten, vad ska man säga, en teaser eller trailer, för jag tänkte bjuda in dig ganska snart igen. Mm. För jag vet ju att du tittar just nu mycket på vindkraftsindustrin.
Mm.
Kan du bara kort berätta, varför är den värd att uppmärksamma just nu?
Ja, vi började ju uppmärksamma den 2023 då vi skrev om bristande lönsamhet och att vi förmodligen står inför ett gäng konkurser framöver. Det skrev vi nog i maj-juni 2023. November det året så hamnar ju Markbygden 1 då, Europas största vindkraftsanläggning utanför Piteå med 179 vindkraftverk i rekonstruktion. Och samtidigt så var väl egentligen industrins representanter och politiker i allmänhet ville inte kännas vid det här. De slog ifrån sig detta. Det har ändrat sig under 2025. Vi ser att branschorganisationer men även ägare av vindkraftverk pratar om de förluster som nu finns. Inte minst runt de växande negativa elpriserna och särskilt då i Norrland i elprisområde 1 och 2, där vi nu har en fantastisk överkapacitet och överproduktion av el, delvis eftersom alla dessa gröna omställningsprojekt inte blir av vad det verkar. Så att här har det hänt en hel del nu och nu trillar det in mer och mer årsredovisningar till Bolagsverket gällande hur det faktiskt gick 2024 och jag följer det och uppdaterar mig hela tiden på daglig basis och det är ingen vacker läsning, det är det inte.
Det kanske är ingen vacker lyssning i en podd, men jag säger nu, ska vi bestämma att du får komma om några veckor där och kanske prata om det igen?
Nej, men det vore jättespännande, för vi pratade ju om det, vi hade en podd om
i november
det,
förra året.
Ja, och du ställde många bra frågor där du tryckte på lite, och jag var inte helt nöjd med hur jag svarade då. Jag tycker podden blev bra som sådan, men det var inte min bästa podd. Jag hade behövt ha mer siffror framför mig så. Men låt oss återkomma till det. Det tycker jag låter jättespännande.
Du ska få din revansch och du ska ha Excel-dokumentet öppet framför dig då.
Det ska jag.
Det är bra. Stort tack, docent Christian Sandström, för att du medverkade i podden idag. Tack så mycket.
Tack, Andreas. Tack så mycket.
Och stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då på mig på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.